Om vi, jag nämnde så här i predikaren 1 och 9. Nej, jag har skrivit fel där. Men predikaren 1 och 9. Jo, nu där står det väl så här att inget nytt under solen. Nej. Det som en gång har varit, det kommer att ske igen. Och kan vi hitta någonting av det här med Babel? För vi vet ju att stan har dött. Den begravdes i sanden. Har det överlevt ändå? Ja, stan har vi vittrat sönder. Men idén, tanken, tankebyggnader, de har överlevt. På samma sätt som vi idag kan se liksom att Tyskland försvann ju. Men nazismen lever ju kvar som idé på, i olika grejer. Och det var ju det som blev Tyskland ett tag här. Så det behöver inte vara dött för det. Och det är likadant med det här babelska. Idén har levt vidare i olika former. I olika kulturer, i olika tider. Men det hittar ni överallt. Även i vårt demokratiska system så ligger faktiskt tyvärr Babel som grund. Och vi har fostrats in. Och vad sa kyrkorna? Vad sa Guds folk en gång i tiden? Ja, de varnar ju för sånt här. Men förr i tiden så gick man och varna för det här självdyrkan eller självbekräftelse. Eller söka självförverkligande. Ja, men det hörde ju ingenting från kyrkorna idag. Men det borde vara vår uppgift. För enligt Paulus så är alltså själviskheten en avgud. Så kan ni tänka er att vi själva kan gå bära på en avgud inom oss. Som vi i modern tid har lärt oss att tillbe. Då tillber vi oss själva på något vis. Och direkt är vi inne att vi tillber det skapade. Alltså Babels krafter. Men vi ska inte ha så dåligt samvete för det. Vi är satt att leva i den här världen. Men vi kanske ska vinna den här kampen. Vi ska inte bli så. Vi har en annan väg att gå. Vi kan följa Guds väg. Och det betyder att vårt kött behöver inte vara det som är konung i våra liv. Utan vi kan ha genom den heliga ande. Vi behöver inte ha någon drottning i vårat liv. För när man pratar om det goda gudomliga, då pratar man om fadern. Vi kanske pratar om drottningen. Himlens drottning idag. Det vet ni alla. Men Bibeln pratar om fadern som det goda. Så det är inte så att Gud gör det svårt för oss. Han gör det lätt för oss. Det kanske är svårt att prata om det eftersom det kan vara känsligt. Det kan stöta på några känslor eller där som reagerar. Men så uttrycker faktiskt vår Herre med. Att han gör det lätt för oss. Han vill att vi ska komma hela vägen hem. Visst, i uppenbarelseboken har du kapitel 17 och 18. Där du absolut... Där ska man vara blind, skulle jag vilja påstå. Man inte kan se att det faktiskt står ju också att det handlar om Babel. Om vi läser från kapitel 18 så handlar ju det om Babylons fall. Och det är det här som ligger ganska nära förestående för oss. Det har återuppstått, kanske under den samma tid som vi lever. Det är bara det att det har kommit så små bitar. Vi har inte liksom haft rätt urskiljning. Vi har inte levat tillräckligt mycket i Guds ord. Så vi har tyckt att det här är ju normalt. Ja, Babylon är ganska normalt. Men Gud är lika normalt. Det finns bara de två välderna att välja på nämligen. Så det är fullt normalt. Det är bara det att vi ska lämna det ena och gå till det andra. Det är liksom vad det går ut på. Det här kallas det helt plötsligt för det stora Babylon. Inte det stolta Babylon, utan här kallas det för det stora Babylon. Och det vittnar om en liten större utveckling här. Det är nog så att det har blivit globalt i den här tiden. Och då kommer vi direkt in på, vad var då Babel? Ja, det var ju ett sorts ekonomiskt system som dyrkade människan. Och det fanns en överhet som skulle ha övriga personer som redskap för sina syften. Har ni tänkt någon gång på ett krig? Hur krig startar? Ja, det är någon person med makt som tycker att om det beter sig på ett konstigt sätt eller de hotar oss eller någonting. Ja, då får vi en hel armé som tjänar den människans syften. Jag menar, det finns ibland lösningar som inte är krig. Men om vi följer människans syften så blir det ofta krig. För det är klart han kommer att motivera oss. Och säga, men det är klart ni måste ut och kriga, kära karen, ni ska skydda era familjer och barn. Ja, det är klart vi karar gör det. Men vad har han för syften egentligen? Är han bara ute efter att öka sitt eget territorium? Vill han ha mer makt? Eller vad är det frågan om egentligen? Vi får väl inte reda på det där riktigt. Men det blir ändå ett krig som vi deltar i. Om man läser då från kapitel 18. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Till av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit. Och jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Och jordens köpen har blivit rika genom hennes omotliga lyx. Alltså, ett tillhåll för onda andar. Och resultatet för människorna har blivit rikedom för några få. De som har horat med det stora badet. Längre fram, då står det, men jag kommer ihåg det. Det står i boken 1823. Här står det en viktig sak. På slutet där i den versen. Dina köpmän var jordens stormän. Benämns det plötsligt. Och då kan vi nog titta efter hur det ser ut på vår jord idag. För man, ibland funderar man. Vilka har makten egentligen? Är våra politiker kanske bara redskapen större? Jag menar, om ett tillräckligt stort företag säger nej men vi struntar väl era regler, då ändrar vi på reglerna istället så att de får vara kvar, för vi är så beroende av dem. Alltså är det så att köpmännen här då har blivit jordens stormän egentligen, de som egentligen styr det hela? Ja, enligt Uppenbarelseboken 18 är det så. Och det systemet ska rasa, det är det kapitel 18 handlar om. Det är väldigt mycket att läsa här och jag har läst det en gång förut och vi har inte tid att läsa igenom hela kapitlet. Men det finns några saker som är väldigt viktigt och en sak som jag noterade först idag. För det finns ett ställe som jag alltid hoppar över när jag har läst det här. Och jag har läst det många gånger, men jag alltid hoppar över samma verser för jag tycker det har varit onödigt. För det är bara en uppräkning av olika handelsvaror. Har jag tyckt. Och det behöver man inte nämna varenda en. Man gör det lättare för folk. Ända tills jag ser vad jag hoppar över. Vad står det där i slutet egentligen? Det är nog hemskt. Det är en uppräkning av en lång rad handelsvaror som de stora Babylon har handlat med hjälp av jordens köpmän och kungar. Och där står det i slutet människor och deras själar. Det står i 13 versen, ja. I min översättning står det slavar och livegna. Det är alltså en uppräkning. Slavar är ju människor i varje fall. Men det är alltså här i gruppen handelsvaror. I det som jag sa alldeles nyss. Människor och deras själar. Det har jag hämtat ur reformationsbibeln. Och den ligger närmare grundtexten än den här. Så det är egentligen vad det handlar om. Människan och deras själar har blivit handelsvaror. Handelsvaror. Köpa och sälja. Oss som är kronans skapelse. Så mycket har det nedvärderats till den här tiden. För att Babel råder. Upproren mot Gud. Och klart är det upproret mot Gud så kan det inte inse vilket oerhört värde en enstaka människa har. Utan då kan man hålla på att sälja och köpa hit och dit för sina egna syften. Människor och deras själar. Hur långt har vi fallit? I USA så används aborterade foster att sälja. Som olika mediciner och forskningsbolag köper upp. Foster, människofoster. Då har man också berövat om deras möjligheter att få en själ. Så visst, det sker idag. Och det har ju varit stor debatt om det där i vissa grejer. De här bolagen, de har mycket makt. Så det är så att man håller på att arbeta en lagförändring för att de ska få fortsätta att göra så här. Det är ingen som säger stopp. Det har varit en bra handelsvara. mänskliga foster. De som inte kunde förvara sig. Tog vi och gjorde handelsvara av. Alltså, finns det ingen ände på människans ondska, kan man fundera på. Ja, och det finns det nog. Det här är ju andemakter som använder människor. Det är de som får bära skulden. Men alltså, jag kan inte tänka mig något mer ohelgat än så. Vart är kyrkorna? De här frågorna är fruktansvärt tyst kring. Och det är klart, vi har många vi måste visa hänsyn till, för det är många som har tagit bort. Men liksom, om man nu har tagit någon bort, så har man ju gjort någonting som var fel. Men ska de måste gå och bära skulden på det hela sitt liv, de då som har gjort det? Då måste ju få höra någon gång att du gjorde fel, men det finns full förlåtelse att få. Ska vi förklara på något annat vis, så blir de aldrig fri sin skuld. De ska gå där och tryckas ner hela sitt liv. Då är vi obarmhärtiga. Klart, vi måste tala om det för folk ibland. Det finns förlåtelse att få. Ja, Jesus Kristus. Hur långt har vi sjunkit? När det här systemet dör, då visades en annan egenskap av Babel upp väldigt mycket. Det står nämligen i 11:e versen hur jordens köpmän reagerar. Ve, du stora stad Babylon, du mäktiga stad. På en enda timme kom domen över dig. Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster med människor och deras själar. Också. De gråter och sörjer över att vi har ingen att handla med längre här. Det är klart det finns, de har annat också. Men det är inräknat också detta med människor och själar. De står och gråter över det. Vi får ingen vinst. Jag skulle jubla över det. Nu är det slut. Nu slipper vi skända Guds skapelserna mer. Nej, men köpmänskapet tänker inte så. De är ute efter en vinst. Människan blir en handelsvara. Du och jag blir också handelsvara i det här systemet. Mer och mer. Och jag har redan sett det. Jag tänker aldrig förklara det för er. Får upptäcka mig själv. Om Gud vill så. För det är inget roligt att se nu. Det är redan på det viset. Så det babelska väldet, det finns redan hos oss. Frågan är, hur mycket ska det få finnas inom mig? Här inne. Och här inne. För har jag vuxit upp. Och kanske, det här har ju pågått under många generationer. Det är inte ingenting som har startat bara de senaste åren. Vi ser liksom ytterligheten av frukterna nu. Så att vi kan identifiera det. Men det har ju pågått flera sekel innan. Och det ska utvecklas ytterligare. Så det Johnny sa om att USA då liksom är det stora Babylon. Ja, det är sanning. Om man spänner ut USA lite mer. Och det ska man nog göra. För i USA ligger FN. Där världens alla stormän samlas för sina rådslag. De spänner ju över hela jorden. Det ekonomiska synsättet och system som har rått i USA har ju spridits över hela jorden. Det babelska har ju gått den vägen. Och jag skulle vilja hävda liksom att USA stämmer ju, men då ska man utvidga USA jättemycket mer. Men det är så det är. Det är så det ser ut. Det är redan gjort. Så vad ska vi göra? Så nu hoppar jag snabbt tillbaka till det här viktiga. Människan. Vad ska vi göra då? Kan vi göra någonting? Eller är vi bara liksom viljelösa offer här i allting? Nej. Vi tillhör Gud. Vi är konungarnas konungs bröder, systrar och arvingar. Det är som de kämpar och strider över idag. Och döda varandra håller på. Det är vi som arvingar till en dag. Vi ska bara se det nästa gång att gå in på märket. För det står i vilka som är. Ska sköta om den här skapelsen sen. Ja, det är de som inte tog på sig märket. Tillsammans med Jesus. I tusenårsriket. Ska vi vara regeringen. Och då får vi hoppas att vi har lärt oss någonting. Jag förmodar att vi har gjort det. Vi kommer att sköta den här planeten på ett helt annat sätt. Och det är klart, vi kommer att springa och fråga Jesus varenda små fråga som finns. För han sitter ju alldeles i närheten av oss då, så det är inga problem. Och han lär nog svara så vi förstår. Så vi kommer liksom att sköta det väldigt bra då. Och det ligger framför oss. Så det är inte bara det här att Babel ska rasa. För alltså när någonting, jag har ju jobbat med alkoholister och bara tjatat om det. Och då har jag liksom, fick jag lära mig av en klok kar. Han har varit till stor nytta för många, det vet jag. Han var inte kristen, han är ett oerhört kunnande i sådana här frågor. Han sa så här att, du som är kristen, säger han, det är du som kan agera i sånt här. Jag kan inte. Men när du säger att du vill agera, det var på ett behandlingshem, då lovade han att han skulle åka på någon tjänsteresa. Så han inte var i vägen och störde mitt. För han hade sån respekt för det här med Gud. Så han vågade inte hindra den, men han var temperiddare själv. Knepigt, jag hade en sån i min närhet. Men han var annorlunda. Han hade så stor. Han sa faktiskt så till mig. Men du måste tala om någon dag i förväg så jag vet när han ska fara. Han ville inte vara i närheten när jag började på bar för folk. För jag hade det tillståndet också. Och jag hade det inskrivet i mitt anställningskontrakt. Jag visste att jag jobbade på ett ställe där det för sig kom både magi och mycket annat konstigt. Så jag skrev alltid in i mitt kontrakt så här att min anställning vilar på kristen grund. Och om det blir diskussion om vad kristendom är, då är det min tolkning som har företräde och så vidare. Det var väldigt snyggt skrivet. Så jag hade det med mig. Och den här karen, han var den som var mest angelägen. Han sa, du är anställd här för att du är kristen. Så var det då. Han uppmanade mig. Men han ställde det villkoret. Se till att jag får en chans att åka ifrån då. Då får du be och hålla på som du vill. Och han visste att det blev bra då. Det var ju det. De som han fick be för på det sättet, de klarade upp de mest ofantliga problem. Men som man aldrig, man fick inte tvinga på folk, utan man måste fråga det där själv och så vidare. Men så var det. Och han lärde mig en hel del om det här med hur man ska agera. Trots att han var tempelriddare. Han undervisade mig aldrig kring sånt. Men ur honom så kunde jag ju dra en del slutsatser själv. När jag såg han och såg jag. Och så drar man sina slutsatser då. Och han lärde mig, jag lärde mig alltid så här att, hur vinner jag här? Ja, först ska jag som Guds domän fortsätta vara Guds domän. Jag tar inte emot någonting från han. Jag är Guds tillhörighet. Och det är vad jag ska verka ut. Så det var liksom min kamp gick ut på det. Jag fick god respekt för det då. Då står det då i Efesierbrevet. Jag visste ju kanske inte om då att det var det jag höll på med. Efesierbrevet 6 och 12. Det handlar om den andliga striden då. Här står det ju liksom om den andliga vapenrustningen. Ja, det var ju någonting som jag bad upp kring varenda arbetsdag under den här tiden. För det var ju svårt ställe att jobba på. Men jag har aldrig varit med ännu. Och förfört så många till Gud som då. Men efter 2 år var jag helt slutkörd. Men i varje fall, ja, jag har det svåraste stället man kan tänka sig att jobba på, det var jag. Och folk blev frälst. Och då var de fria alkoholen, fast det var ju mycket bök kring det också. Men i varje fall, det man höll på med då, det var det här. Efesierbrevet 6 och 12. Ty vi strider inte mot varelser av kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Det är vad vi gör. Ondskans andemakter finns i himlarna. Men vi strider mot dem, enligt Efesierbrevet. Och det var en sak som han påpekade, den här killen. Han sa så här att du vet mycket väl att om vi bygger ett bygge med en dålig grund, då rasar det när bygget har blivit tillräckligt stort. Så därför bygger vi inte med dåliga grunder här. Det var liksom det han skulle ha. Så han gav mig bara, han visste att Bibeln var en bra grund. Knepig människa. Men han, ja, jag hade god respekt för han klarade av att respektera kristendomen så mycket. Även om jag tror att det var ekonomisk nytta som drev han. Det såg ju bra ut för hemmet. Det var ju lite resultat. Ja, men jag ska inte säga så om han var. Han kanske hade högre motiv än så, vad vet jag. I varje fall, den andliga striden. Vi strider mot förstarna, mot väldigheterna i himlarymderna. Nåväl, Isabel, som jag väljer att kalla det här då. Och då jag kan kalla henne för Herodias. Jag kan kalla henne för drottningen i Babel. Eller Isabel. den falska profetissan. Eller jag kan kalla den för sjökan som rider på vilddjuret. Så kommer jag att prata om samma sak ungefär. Det är en av förstarna i himlarymderna. Och det kan vi strida mot. Och vår strid ligger mot det. Vi kan inte strida mot människor, kött och blod. Och sargar vi dem. Men vi ska strida så att de får en chans att bli fri. Och kunna få komma till Kristus. Det är vårt uppdrag. Och då får vi ta den här kampen ibland som kristna. Jag menar, varför går det inte att komma ur sängen på 3 dagar ibland? Ja, det är för att djävulen vill att jag ska inte komma upp. Det är för att det är något viktigt som behöver göras någonstans. Och när man liksom inser det så upptäcker man att bara man kommer igenom den matchen. Så kanske Gud för in en till stan eller någonting. Och så för att någonting skulle göras som inte jag hade kunnat räkna ut. Men helt plötsligt står man inne. När man har varit med om det några gånger, då vet man liksom också att ja, men det här är en strid. Förstarna och väldigheterna kan någonting. Min match att bevara det här som Guds domän och hans verktyg. Det är min kamp. Och så vinner jag. Och det står det också då. Det finns ju det här med andlig krigföring som har i så hemska avarter. Och vi ska vara väldigt försiktiga med det där. För att rätt vad det är en kille som har egna maktsyften. Som har samlat ihop en grupp. För att bedriva någonting som man kallar för andlig krigföring. För att han själv tycker om att leda en grupp åt det hållet. Så den andliga krigföringen är ett svepskäl för hans egna begär, kan man säga. Det är inte ovanligt att det sker. Så därför håller vi oss till Guds ord. Och då står det då. Nu har jag sagt så många gånger att vi ska inte syssla med andlig krigföring. Så jag är skyldig att förklara det. Liksom, vad ska vi göra då istället? Ja, det ska inte jag förklara, för det står redan i Bibeln. Andra Korinthierbrevet 10. Hur strider vi? Från 3:e versen. Till 6:e versen ungefär. Då. Ty även om vi lever i den här världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan de har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Så här gör vi. Alltså våra vapen som vi har, det är ju bön och det är Guds ord. Håll er till dem så kommer resten. Tro mig. Håll det där så kommer resten. I varje fall, om man börjar med det, då kommer man att strida mot fästen. Och då kan man ju tro att det är en grupp människor någonstans. Jag vet hur man har när de höll på att New Age-isera Övik. Då var det sådana här olika butiker och sånt där. Då som man var någon gäng som skulle be kring och det ena med det andra. Och jag ville aldrig delta var inne. Alltså om jag sitter här bredvid och väntar så kan jag samla upp resten av igen när jag kommer tillbaka. För att de lockas in i en match som de inte var kallade till och då vinner djävulen. De lockas in på hans områden. De lockas in att strida på världens sätt. Det såg de inte själv utan de måste gå på sina smällar för att se det. Nåväl. Men så här står att vi ska göra. Och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Men i varje fall, det är metoden att vinna över. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Kan man göra det? Ja, man kan göra det eftersom det står så här. Vi uppmanas till det. Alltså i Jesus Kristus, ju mer vi lär känna Kristus, desto mer så förstår vi vad som är hans tankar och mörkrets tankar. Och vi kommer att ödmjuka oss och se liksom att jag är en receptor för bådas krafter. Jag kan ta emot både det onda, jag kan ta emot det goda. Här kan det få komma i min tankevärld. Och där krockar det väldigt ofta. Det är ett utrymme som både Gud och den onda kan ha tillgång till. Och det är ingen fara. Mitt ja eller nej vinner striden. För den tanke och tankebyggnad som jag säger ja till, den släpper jag in mer i mig som då får bli en del av mig. Och då säger jag nej. Och i kraft av Jesus och det han har gjort för mig, så gäller mitt ja och mitt nej. Det gäller på samma sätt som Jesus själv har sagt det. Och andevärlden bävar för Jesus och hans namn. De vet hur ordningen är. Så i och med att vi gör det, då försvinner det som kommer från mörkret. Det gör faktiskt det. Det kommer in i huvudet och flyger ut åt andra hållet. Men det jag liksom sätter upp, ja, det vill jag ha. Då tar jag tag i det. Det blir mitt, det blir en del i mig. Och helig ande är ju med. Gör jag fel så kommer han att reagera. Och jag kommer liksom att släppa in fel saker ibland. Så det är ingen far. Bara jag medger det och bekänner det. Då kommer blodet att rena. Så vi har alla fördelar som finns. Det går inte att räkna in någon mer fördel än man vill ha. För när vi åberopar Jesu Kristi blod, då finns det ingenting i universum som kan stå emot det. Ingenting. Vilket vapen. Vi har det absolut starkaste vapen att åberopa. Och som är verksamt verkligen också. Det har vi tillgängligt för oss. Och vi kan hjälpa andra män också. Men där får man ju vara lite försiktig hur man hanterar sådana här saker för andra människors räkning. Man måste kanske lära sig lite kring sig själv först. Man kan missbruka sånt här. Och kommer det i fel sammanhang så kommer någon att försöka vilja muta det eller dra nytta av det. Så till slut så är det så högmodigt så att det betjänar en onde ändå, fast det inte förstår det. Så man måste liksom, det är en fostran i att hantera andliga ting. Men Gud sköter om den. Nu har vi kommit så pass långt i varje fall så att nu kan jag påstå så här. Det stora Babylon kommer att rasa. Och det är inte så väldigt långt i det. Men det råkar vara vårt politiska, ekonomiska, samhällssystem och sociala system som rasar då. Så satsa inte ert liv på det. Utan satsa ert liv på Gud. Och när ni upptäcker det babelska, gå därifrån. Det är vad Bibeln uppmanas till. Och sen kommer den här dagen som vi kanske fruktar för att när vi har byggt upp någonting i tron att det var bra att vara deltagare i det här på olika sätt. Och så ska det rasa. Blir man inte ledsen och sorgsen då? Jo, vi kan bli fullständigt skräckslagen. Hur ska vi få pensionerna då? De är borta. De kanske är konfiskerade. Antikrist ska ta kontrollen över alla tillgångar som finns. Och sen fördela dem i sann diktatorisk anda. Men det kommer inte vi förstå, för då skriker vi efter mat och då tycker vi att han är god. Men han tog det från oss. Men det förstår vi inte då. I varje fall, det ska rasa. Och den dag det rasar, vad står det i Uppenbarelseboken? 18:20, det vet jag ute efter. Ja, det är bra. Det stämmer nog. Uppenbarelseboken 18:20, säger Johnny. Ja. Jo då. Amen och halleluja. Du, till och med blev jag påmind om en vers som jag hade glömt här. Då. Men vi tar den här. När det stora Babel rasar, då händer det här. I 20:e versen. Gläd dig över den. Du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter. Ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. Gläder. Alltså, och när det står så här i en omöjlig situation så betyder det helt enkelt att det kommer att bli så. De som tillhör Gud kommer att glädja sig över det här när det sker. För att då ser vi att ja, men nu försvann slavägaren. Det är först då vi upptäcker vad frihet är. Och vi kommer sannoliken att jubla den dagen. Vi har inte upplevt det än. Ingen av oss. Så det är något stort vi ska få vara med om. Vi är kvar på jorden då. Nu ska ni se på ett samband. Ni kommer ihåg från, ja, det har jag varit påminna om här nu då. Från Jeremia 51:63. Där stod det liksom hur profetens sändebud skulle linda en sten runt boken och kasta den ner mitt i den stora floden för att. Så gjorde en människa på Guds kommando. Så det skulle stå som en symbolisk handling. Och så ser det ut när Babel, när det är färdigt. När Gud har berövat Babelmakten, när staden är detroniserad. Så kommer nästa andliga händelse Och då går vi tillbaka till uppenbarelseboken som faktiskt ser exakt likadan ut i mina ögon. 18:21. Och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarsten, och slungade den i havet. Så ska Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner. Det har de här sambanden igen. Men nu är det en ängel. Det är för stort nu för att vi människor ska kunna agera. Utan här är det inte så människor kan agera. Men Gud gör det genom en ängel. Och det är samma handling. Det första stora Babeln som är grunden för den här andliga företeelsen här. Den är redan begravd. Men återuppgrävd. Och här har vi den händelse som ligger strax framför oss. Så här har ni sambanden med Babel. Ni har sambanden med att i Babels system så utvecklas personligheter och människor som får de här maktfullkomliga egenskaperna. Vi bedriver handel med snart sagt vad som helst, bara man får tjäna pengar. Otukt står det ju i, att man lär sig otukt i det här. Och då tänker de flesta sexuellt, att det betyder bara sexuellt, men det är inte det. För otukt är mer än så. Det kommer av ordet tukt. Tuktig. Och vem är det som tuktar? Ja, Herren han tuktar ju alla han älskar. Och vill jag inte ta emot Guds tuktan, då kastar jag ju hans kärlek bakom min rygg. Så otukt, där är ett moment det sexuella, men det är så mycket mer. Det är att inte vilja gå Guds väg, helt enkelt. I Jesu namn. Amen. Nästa gång kommer jag in på märket. För sambanden nu hoppas jag finns. Det är Babels system vi är i. Och märket kommer att vara förknippat genom lika förgreningar till det babelska systemet. Och det ska jag förklara lite mer nästa gång. Det är det vi inte ska ta med oss. Vi kan inte kliva av det världsliga systemet. Vi är satt att bo inne. Vi kan hålla nu utanför våra sinnen, våra tankevärld. Det kan vi göra. Men vi satt och leva på den jorden. Den bästa andliga krigföringen, det är att se till att bevara dig själv som ett Guds verktyg och redskap. Du är hans tillhörighet och du har alla vapen för dig. Ingenting saknas. När du är väldigt illa ute någon gång, pröva bara för att testa vad jag säger. Åberopa då med ljudlig röst Jesu namn och hans blod. Och se inte om det inte blir vissa effekter runt omkring det. Det blir det. Amen.